Ja, någon regelrätt bokrecension får du nog inte ur mig, men ja, no, vi kan säga
ett omdöme.
Ett omdöme, absolut.
Du har alltså läst boken nu, och du är ju Jakobstabo hängiven Jaro-fan, så Jeremenkos är bekanta för dig.
Mm, framförallt den i Jakobstad skrivna delen av familjen Jeremenkos fotbollshistoria så har jag ju dels vuxit upp med, men också i egenskap av sportjournalist följt sen jag blev själv aktiv inom yrket. Så att ja, mycket, mycket bekant, mycket beröringspunkter. Första landskamper som Roman och Alexej Junior gör har jag själv liksom refererat. Jag har sett i där debuten och jag har liksom följt den där resan längs med vägen. Så till vidare är berättelsen intressant, men den här storyn tar ju avstamp redan i 60-talets Sovjetunionen, så att det är ju liksom en helt annan värld än vad den ska vi säga, den berättade historien som har gjorts nu. Och lokala författare Jakobstad har ju förträffligt skrivit böcker om Jaro, som ju förstås tangerat familjen Jeremenko eftersom de har haft en så central roll i Jakobstad-fotbollen under de senaste 25 åren. Men det här är nog ändå att öppna upp en ny skattkista för de som är riktigt intresserade med liksom ny information kring det som har hänt.
Så det har fallit många bitar på plats för dig, och du förstår varför är den här biten här.
No, för att så på 60-talet. På sätt och vis, ja. Att om man går så pass långt tillbaka i tiden som till när Alexej Jeremenko, alltså pappan i familjen, och mamma Nelia var 12 år gamla, så tog de in på samma idrottsskola i Rostov i Sovjet. Och det är ju kanske inte Vörö idrottsgymnasium där, med all respekt för Vörö idrottsgymnasium, det är en ganska tuff värld, ja. Där du revs bort från ditt hem, du fick allting betalt, men ändå det var idrott till 100%. Nelia själv, gymnast, fantastisk sådan, blev aldrig tävlingsgymnast på grund av en skada, men har ju hela vägen längs med Alexejs karriär varit tränare vart de än gått. Alexej själv, upp i juniorlandslagen, in i de riktigt klubbarna där, riktigt stora klubbarna inom Sovjet, med en lysande framtid. Han kom ju egentligen till Finland som ganska gammal, om man säger som så. Det vill säga som 26-åring, en ganska färdig spelare. Så att hela den där första halvan av Nelias, Alexejs och Jeremenkos gemensamma resa, det är ju fascinerande. Och precis som du säger, hur de reflekterar, hur de ser på familjeband, hur de ser på fostran, hur de ser på framförallt tränande, kravnivå och allt det här. Allt det vad man får där kastar ett ganska intressant nytt ljus på hur man har sett pojkarna utvecklas då, och hur deras karriärer har utvecklats. Det är liksom ingen slump att två så fullständigt drillade toppidrottstänkare som Nelia och Alexej har fostrat tre toppidrottsmän.
Ja, du berättade här under inslaget åt mig att Alexej, han chockerade sina lagkamrater när han kom hit med det här maskintänket, om man använder det där sovjetiska. Det berömmer sitter långt inne när man har med honom att göra.
No, maskintänket kanske inte rätta ordet, men Alexej Jeremenko kom in med en helt annan mindframe till Jakobstad. Vi gjorde ett sportmagasin inslag för några år sedan och intervjuade då bland annat Daniel Jocke Snellman som var junior då det begav sig, och Timo Kivilompolo som var en etablerad kärna i Jaro redan då det begav sig, och de berättade om en Alexej Jeremenko som kom in till träningen i och för sig väldigt social, duktig på engelska, skaka hand med allihopa morgens, men väl inne på planen. Jumalauta vilken kravnivå han kom in med. Slog du en dålig passning så fick du nog höra om det. Och det var liksom hård verbal kritik. Någonting som kanske inte de här spelarna var vana med på den tiden. Killar som alltså jobbar vid sidan om, kanske studera. Jag är proffs på sitt sätt, men ändå liksom på en helt annan nivå. Då kom Alexej Jeremenko in med det här sitt tänk och sin kravnivå. Det var det som väldigt, väldigt många människor reagerade på till allra först. Men det fanns ju en orsak till att han krävde av sin omgivning. För han var ju som så otroligt mycket före i sitt fotbollskunnande och framförallt sitt fotbollstänk än sin omgivning. Han var på sätt och vis för bra för den omgivning han landade i. För också i den här boken och tidigare hade kommit fram så hade han möjlighet att gå både till Israel och till Spanien som proffs. Mm. Vem vet om han skulle ha nappat på ett av de kontrakten i början på 90-talet, var dels han skulle vara idag, var sönerna, om de hade kommit överhuvudtaget, skulle vara idag. Så att liksom så denna vägskäl finns också här längs med vägen. Men alltså, ja, visst var det en kulturschock för säkert Jakobstad-fotbollen, men också för familjen Jeremenko att anlända till Lamans Jakobstad i början på 90-talet.
Vad betyder det för för Jaro och i vidare kretsar också för finsk fotboll?
No, det är ju ett otroligt arv som de har lämnat efter sig, och då är ju inte ens sagan på något vis all. Jag menar,
nej, det här är första bandet i historien.
Dessutom, ja. Sergej är ju för tillfället det senaste proffset. Han har flyttat utomlands alldeles nyligen till Schweiz och spelar där, och vem vet vad han ännu kan komma att åstadkomma. Men många av de sportjournalister och fotbollskännare som kommer till tals i den här Västös bok skvallrar ju om det att Jeremenko blev ju på något sätt synonymt med Jaro och Jakobstad. Det är ju inte så där bara man blir vald till Late Jakob heller i Jakobstad, men väldigt snabbt så fick Jeremenko den hederst utmärkelsen. Han borde ju ha fått 2-3 till egentligen, om man ska mäta det PR-värde som en människa har haft för en liten obygd uppe i norra Österbotten. Det är ju liksom, han har ju satt platsen på kartan om och om igen, och sönerna har gjort det liksom som den bumerang, det har liksom kommit tillbaka hela tiden.
Jo.
Så att visst, massiv betydelse för Jakobstads fotboll, men också för den finländska fotbollen. Jag menar, de har ju spelat ligamatcher långt över 500 inom sig, de här fadern och de tre sönerna. Och allt, lägg till det, alla landskamper som de tre sönerna har spelat. Alexej Jeremenko kunde ju aldrig representera Finland trots att han finns medborgarskap, men alla sönerna har gjort det, två av dem redan på seniornivå, och Sergej på god väg att göra det också. Han är juniorlandslandsman redan nu, så att visst har de satt sin prägel på finsk fotboll.
Ja, okej. Hör du, Mårten Westös bok nu då? Ingen recension vill du ge här, men ja, vad har den gett dig? Förutom den här backstoryn då som vi nämnde.
Läsglädje, framförallt. Han är en oerhört god skribent. Alltså, den pendlar mellan att vara rakt av liksom berättande och reflektiv. Ibland är det Nelia eller Alexej eller någon annan som kommer rakt av till tal, så plötsligt börjar boken tala till dig med Alexejs röst. Det är liksom typografiskt också särskilda element där man plötsligt läser Alexej berätta om någonting från sin ungdom. Den gör fina och spännande hopp i tid och rum. Han är tidvis i Moskva, han är i Skottland, Mårten, han intervjuar folk, och han har ju framförallt också liksom fördjupat den här förståelsen av familjen Jeremenkos förehavande med att prata väldigt mycket människor om och kring familjen. Journalister, fotbollsmänniskor, många gamla spelkamrater kommer till tals, barndomsvänner från Jakobstad. Så att det är liksom en oerhört bred pensel som Mårten Westö målar upp det. Och trots att han nu, jag har inte ens kollat hur många sidor det var, för det yrde förbi bara, men med den lilla epilogen, om vi säger som så inräknat, så landar den ändå på dryga 420 sidor.
Ja.
Men han lyckas ändå hålla greppet och intresse uppe hela vägen. Den är alltså kategoriskt indelad enligt personerna. Det vill säga, den börjar med Alexej, sen kommer sönerna Tripp, Trapp, Trull och Nelia. Mm. Ett viktigt kapitel där också, mamman i familjen naturligtvis, följt då av en epilog och avslutningsvis ännu av en liten kläm. För sen hände det ju märkliga saker när boken väl gick till tryck.
Ja.
Förra sommaren, när Alexej Jeremenko sen plötsligt som fick sparken.
Ja.
Från sin ikoniska ställning som Jakobstad-tränare. Han var där sedan 2009 på hösten. Och så mitt i allt tog det äktenskapet slut.
Ja.
Så att med den lilla tillägget så lyckas Mårten Westö med sin stilistiska briljans, men också med liksom det omfång han gör i att faktiskt chilla den här familjen. Faktiskt på ett jättebra sätt nog hålla intresset uppe.
Ja. Och det händer ju förstås saker hela tiden efter deadline, så jag vet inte, då är det volym 2 då som ska skrivas, eller ska det komma ett litet tillägg? Nu är det avstängningar, dopingmisstankar och så vidare i familjen.
Ja, det är ju en ytterst märklig historia som håller på att uppspinnas nu. Framförallt nu har det väl varit igår då i Nyon i Schweiz, förhör av Alexej Roman Jeremenko, det vill säga mittensonen, storkärnan, framförallt kanske den fotbollsspelaren i familjen som har nått längst, det vill säga en av Europas absolut bästa mittfältare, är i mitten av något. Det har pratats om dopning. MTV3 här i Finland har gått ut och påstått att det handlar om. Ingen vet riktigt vad det handlar om, men en rysk chefredaktör för en sporttidning igår twittrade ut ett rykte om att det nu skulle kunna eventuellt bli fråga om 2 års avstängning. Och åker du på toppen av din karriär som 29-åring på 2 års avstängning och inte kan utöva ditt yrke, så inte gör det ju det lättare att komma tillbaka som 31-åring. Men det är viktigt att poängtera här att Roman Jeremenko på inget sätt är dömd för någonting ännu. Vi vet för lite för att spekulera, men det vad vi vet är att han blev avstängd i 30 dagar. CSKAs spel har rasat efter det. Finska landslaget lider. kommer att lida imorgon i Ukraina utan sin talisman på mittfältet. Hans avstängning förlängdes med ytterligare 15 dagar. Gör du sånt med en mörkläggningskampanj där du inte berättar någonting utåt, så det är svårt att tro att han bara ska nappa en slickepinne ur en affär. Det vill säga, det är grava grejer det handlar om. Jag är hemskt orolig själv. Jag är riktigt på riktigt rädd för Romans Jeremenkos del och för Finlands fotbollsdel. Att det kommer att bli en längre avstängning än de här 45 dagarna som vi har nu.
Vad det nu sen beror på. Men med hans kapacitet och med sin bakgrund då, familj och så vidare. Så att varför skulle han behöva dopa sig?
Ja, det är en jättebra fråga. Och svaren väntas eventuellt redan under den här dagen, men det talas om att den kan gå till måndagen, för att om förhören har gjorts så måste ju någonstans en dömande instans fatta ett beslut. Och så måste man helt enkelt få veta vad det har handlat om, vad det kommer att betyda, och kommer han själv att kunna överklaga det här idrottens skiljenden finns ju förstås, och rimligtvis går man dit. Men att det är nog en fascinerande berättelse, för det är ju Finlands mest lysande fotbollsstjärna i detta nu, som är i stormens öga.
Jag börjar spekulera här. Matchfixning skulle det också kunna vara, men att bara att köpa en spelare, det funkar ju inte. Du måste ju fler i laget.
Det är ju det som man frågar sig. Så att väldigt mycket pekar ju nog på att det kan handla om någon form av substanser. Det är ju det man misstänker. Okay. Klarhet väntas, och Mårten Westö har ju satt punkt för sin berättelse nu, med den där ena kommatecknet då för när Alexej, den äldre, fick sparken. Men berättelsen om en fotbollsfamilj, som det står stort här på pärmen, så den fortsätter ju.
Ja.
Och framförallt också förstås i positiva tecken, med tanke på att Sergej håller på att ta sina första steg i den schweiziska proffsligan, där utvecklas kanske till en storspelare på sikt. Så att det har ju alla gått en väldigt fascinerande väg.
Mm.
Och den vägen har i samtliga individers fall innehållit krokar, usvängar, återvändsgränder. Och den berättelsen har gått i olika riktningar. Så att history fortsätter att skriva sig själv här faktiskt.
Ja,
så
att det hoppas att om det blir en del två, att den innehåller mycket glädje också.
Naturligtvis.
Förutom den här dramatiken som vi har nu.
Absolut.
Så där summa summarum, Antti Koivukangas, hur pass hjärtligt rekommenderar du boken? För det första, åt en fotbollsvän.
Nu är det ju lite måste-läsning för en vän av finländsk fotboll. Nu säger jag det här inte bara som österbottning, utan det är en verkligen intressant historia. Det är en historia om integration. Och det är ju också ett historiskt porträtt av vad världen var när den var ung. Du och jag är självprodukter av 70-80-talets Finland. Vi kände till den där världen. Att komma till den världen från Sovjetunionen och börja fostra sina barn där, det är en fascinerande berättelse. Så där finns någonting nog för var och en. Där finns grejer om uppfostran, där finns grejer om tränarfilosofi, där finns väldigt mycket att ta fasta på. Så att det är en läsupplevelse på många sätt. Och eftersom Mårten Westö skriver mycket underhållande och bra, så tror jag inte blir hemskt tradig heller, även om man kanske inte är den största och passionerade fotbollsvännen.
Ja, jag tänkte säga att om man inte är fotbollsvän, så det är personporträtten, familjehistorien och beskrivningen av världen.
Alltså det är ju en tidsepok som beskrivs här på det viset, och kulturkrockar framförallt. Du har ett sovjetiskt par som lämnar det trygga, men ändå, vad det nu sen var, jag har inte levt på 80-talet Sovjet, flyttar först till Finland, gör en avkrok till Norge, Grekland, Helsingfors, sönerna går via Italien, Ukraina, Skottland. Det är liksom jag läser ju samtidigt parallellt med den här familjehistorien, så läser jag ju också Jan Gius, det stora århundradet, om familjen Lauritsen. Och där finns ju inte fotbollen med i spelet, men det är lite samma sak. Det vill säga att det är en släktkrönika på sätt och vis. Så som släktkrönika i finländska mått mätt, så är Mårten Westö liksom Finlands svar på Jan Gio, och då han ramar in den här familjens öden under de senaste 50 åren.
Hälsning till Hollywood. Feel good movie of the year kan det bli.
Ska det gå så riktigt långt? Jag vet inte hur många filmer det har gjorts i Jakobstads miljö, men jag tror inte att det här kommer
vara läge för en
filmatisera. Vad är det du insinuerar här?
Nej, jag funderar om det är en spännande historia.
Det är det ju naturligtvis, men den, vissa saker gör sig hemskt bra i bokformat. Okay. Och det här är nog en sån den bladvändare, vad heter det, som verkligen...
Ja, som man slukar på fyra kvällar eller vad?
Det beror nu på personliga preferenser, kanske mer än någonting annat. Men intressant läsning.
Aktuellt. Mycket bra. Tack för det här, Antti Koivukangas.